Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. På söndagen den 21 juli så kommer jag till Halmstad och gör ett stand-up-gig med Peter Wahlbeck och Arman Reinsson. Nu i sommar så uppträder jag också på tv-inspelningen av Släng dig i brunnens nya säsong. 14 augusti uppträder jag och Anton Magnusson bland annat. Detta är gratis, men det blir alltid fullbokat svinsnabbt. Så boka bord redan nu, för vi vill gärna ha folk som gillar vår humor i publiken. Jag testkör min tredje stand-up-timme. Endast en gång i sommar, och det är 31 augusti på Lund Comedy Festival. Lika bra säkra en biljett till det också redan nu alltså. Det är skämt som inte tidigare varit med i mina specials som finns på YouTube. Länkar till allt det här jag nyss nämnde hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal. Eller så kan ni swisha valfri summa till 0760-724728. Följ mig också gärna på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Sandra Ilar.
Hallå, hallå.
Komiker och återkommande gäst i Arkivsamtal.
Ska jag säga hallå igen?
Det är valfritt.
Hallå, hallå.
Idag ska vi prata om humor.
Uh-huh.
Och inte vilken humor som helst, utan provokativ humor, politisk korrekthet och hur de samverkar.
Ja.
Eller vad skulle du sätta för rubrik på dagens
ämne? Ja, men det tycker jag låter bra. Hur de ger upphov och åker in i varandra på olika sätt. Ja, för du är du kanske den som är ansiktet utåt för det mest i Sverige?
För provokativ humor?
Ja. Det är väl du eller Anton?
Jag
eller
Anton
båda.
Just nu kanske.
Uh-huh.
Det har jag inte tänkt på, att det kanske inte finns någon annan som axlar den manteln.
Nej, jag tror inte så i själva mediebilden i alla fall. Alltså inom branschen så vet vi väl kanske att Peter Wahlbeck är den som är mest knäpp på riktigt.
Ja.
Men att ansiktet utåt i media, där det kommer till så här vilka som blir portade och... Mm.
Den här sommaren har ju varit lite... Summer of Simon.
Exakt, då kanske du har sprungit om Anton lite. Han har varit mera i baksätet.
Nästa sommar blir det Armans tur. Jag och Anton har väl varit, alltså vi började ju samarbeta och då, och lite så var det ju så också att Anton var ju lite med underground innan han började samarbeta med mig. Mm. Jag hade kanske, alltså i och med far och son och samhällsljud och på TV4-gruppen och sånt, så hade jag lite mer en mainstream-plattform.
Mm.
Och då plockade jag upp liksom lite sluskar från underjorden och satte ljus på dem i viss mån. Om jag ska nu ge mig den stora crediten själv.
Och sen då kanske i samverkan lite med specialisterna. det ni har gjort.
Mm. Just sen så har vi gjort det tillsammans. Liksom,
att, ja, men exakt. Med
alltså,
lite...
knulla barn och babydance och sånt var ju något jag och Anton gjorde vi, tillsammans. Liksom.
Ja.
Men vi hade ju på egen håll höll på med, alltså jag gjorde ny buskis, den boken med väl mest den typen av så här pedofilhumor. Liksom, och han har ju gjort det långt innan han lärde känna mig också.
Mm. Och sen så sammanstrålade ni. Så mm. blev det kaos.
Ja. Ja, men det är ändå glad över att ha blivit ansiktet utåt. För jag menar, på ett sätt så var ju lite Magnus Bettner ansiktet utåt för provokativ humor innan vi dök upp.
Ja.
Och visst, han provocerar ju mycket också. Men det är inte riktigt lika smutsigt.
Nej, det är också på något annat sätt. Att han gör det lite som för att exemplifiera saker. Eller också mm. på något sätt på mer allvar. För även om ni kanske säger grövre saker mm. så är det ännu mer på trams.
Jo, det är väldigt mycket på trams.
Ja, att det är som när folk... Jag vet inte vem av kvinnliga komiker som ansiktet utåt för provokativ humor.
Du är väl den som... Och du, Petrina, kanske är
jag tänkte, eller Petrina på något sätt.
Ja, sen finns det också...
Sen har väl jag en smutsigare stämpel än Petrina, tror jag. Ja, Petrina är ju mer accepterad i fina rum.
Jo, hon är nästan tolkningsföreträde av... För hon tillhör ju de flesta majoriteter... Hon tillhör majoriteten av alla minoriteter som
Nej,
finns.
Alltså hon är ju som en sån här trojansk häst på något sätt. Alltså folk vet inte riktigt vad de ska göra med henne.
Nej.
För hon står och säger så hemska saker, men samtidigt är hon svart, lesbisk kvinna. Och lite rund. Så folk, det blir som att det känns som att de gör något slags hatbrott och klagar på henne. Så hon har så optimal position. För jag är väl, ja, men lite smutsigare.
Jo. Ja, du har ju kvinna i alla fall.
Ja, och det bidrar till att jag kommer undan med mycket också, tror jag.
Det enda jag har är ju ljuder, liksom. Men roligt med Anton är ju verkligen så här en vit cis-man.
Ja, den har jag att han typ är blind.
Heterosexuell, vad sa du?
Att han typ är blind.
Ja.
Det kanske han kan slå på.
Funktionsnedd varierade.
Ja, men så är det väl. För det, men kan du märka av det hur du blir behandlad i branschen? Eller tycker du mest att det gynnar dig?
Du menar vad jag har för... alltså att jag är vit cis-man? Eller tänkte du på...
Nej, den lite stämpeln. För jag som känner dig, jag har sett de flesta sidor av din kommer, vet ju att du också kan vara jävligt rumsren.
Ja, absolut.
Men att folk kan få förutfattade meningar kanske.
Jo, jag har märkt av det efter liksom de här... för innan så var det ju mest att jag hade en rumsren sida av mig själv som jag liksom kunde plocka fram på Stockholm Comedy Club eller på företagsgig. Även om jag fick extremt få företagsgig. på den typen av klubbar. Och Big Ben är ju... Ofta också att de inte riktigt pallar med för råa grejer. Liksom. Det är rätt blandad publik där.
Mm.
Och det är väldigt beroende på kväll. Norra Brunn och typ Mack i Malmö och sånt.
Ja.
Då har jag plockat fram den rumsrena sidan. Den barnvänliga sidan. Men jag har ju märkt att efter Dräven så har jag knappt blivit bokad till något av de rumsrena ställena längre.
Mm.
Jag har inte kört på Mack sen dess.
Nej, och då vet de ändå vad du gör.
Ja, men alltså, de är väl rädda om sitt rykte. Ja, jag vet inte om de kanske kommer boka mig i framtiden. Och Stockholm Comedy Club har bokat mig, men mycket mer sällan än förr.
Mm.
Det är ju så här, väldigt sällan jag kör där nu för tiden. Jag har något gig inbokat där.
Mm.
Så att det har ju påverkat mig på det sättet att jag får färre mainstream-gig. Eller färre gig för en sån publik som inte gillar grov humor. Liksom.
Mm.
Även om jag kan göra det. Och jag ser inte en poäng med att provocera.
För provokationens skull?
Nej. Alltså jag vill ju... Jag vill vara rolig. Det är ju mitt nästa mål. Och jag vill helst vara rolig på det sättet jag själv tycker är roligast. Och det är ju ofta liksom att skämta om väldigt känsliga ämnen.
Mm. Men jag tror det är samma sak. För det är som när man får frågan om man gillar att provocera. Jag har aldrig tänkt i de termerna. Att nu ska jag gå upp och provocera. Utan det är mer att jag skriver det jag genuint själv tycker är kul. Och då blir det ofta att jag hamnar i det svarta eller grövre. För att det är det jag själv garvar åt. Mm. Att det inte finns någon bakomliggande tanke med det.
Nej. Jag har inget emot att provocera heller. Och jag har inte riktigt funderat igenom om jag gillar att provocera. Det kan ju vara kul att retas. Speciellt med folk som man kanske stör sig lite på. Alltså om det kommer någon så här präktig... låt säga Jonathan Alvén. En kristen, präktig moralist liksom.
Mm.
Då tycker jag nog att det är kul att reta honom också. Mm. Och jag njuter nog av det liksom. Att det är nog inte bara... Jag hade ju ändå gillat om han sa, alltså så här, bara rent, även om det inte var roligt, även om han bara det gick dåligt för honom, eller om han blev skadad på något sätt, hade jag ändå känt någon viss form av skadeglädje.
Alltså inte fysisk skadad. Inte fysisk skadad.
Alltså hade han brutit, om jag hade hört att han hade brutit benet.
Mm.
Det är inte så att jag hade känt att åh, vad synd. Jag tyckte var så här, det är rätt åt honom.
Ja.
För att jag irriterar mig på honom, att han är så präktig liksom.
Och att han verkar kanske ha lite grumliga motiv.
Jo.
Ja, men ja, absolut.
Så det är inte bara, så på det sättet så kan jag nog även uppskatta att såra människor också. Det är inte bara humor för människor.
Nej.
Jag gillar den. Har du sett Million Dollar Messiah? Det var Messiah Hallberg som gjorde... Det var på något så här uppdrag av något spelbolag, tror jag. Som han gjorde något sånt här där han spelar poker eller intervjuar folk. Det var någon sån typ, säkert nätcasino-sajt. Men då... fick han intervjua Jason Alexander i Las Vegas, tror jag det var.
Mm.
Och Jason Alexander, han som spelar George Costanza i Seinfeld TV-serien. Och för han var då pokerspelare. George Costanza, eller Jason Alexander. Och då så frågar i intervjun så frågar men säger så här varför håller du på med poker nu liksom, det kan ju inte handla om pengarna liksom. För han blev ju ekonomiskt oberoende efter Seinfeld. De fick en del av liksom rättigheterna och fick miljontals dollar liksom. Och så frågade han, så varför spelar du poker? Så, I like hurting people. Han gillar när andra förlorar. Det var förmodligen ett skämt, men det var ett kul svar.
Och väldigt kaxigt.
Ja.
Men... Ja.
Kan inte du känna om någon väldigt präktig, om vi låter säga någon präktig kristen moralist skulle säga, jag kände mig väldigt sårad av din humor.
Jo.
Skulle inte du känna en viss skadeglädje då, en viss njutning?
Jo, för när det då är i fallet som Jonathan Alvén, att han har försökt så här, skada folks karriärer och försökt få folk att tysta folk. Alltså inte bara så här, klaga på jag gillar inte den här humorn, utan verkligen gå till motattack och försöka tysta ner komiker. Då, absolut. Ja. Och samma sak, jag vet, några gånger när jag fått utskällningar efter gig, oftast pedofili. Någon så här, ofta en tant som säger att hon har jobbat med sådana fall väldigt mycket och att det är hemskt det jag står och säger. Då kan jag njuta av att jag har gjort henne irriterad för att hon tycker sig ju rätt att, som i verkligheten, shama mig för att vara en dålig människa.
Ja,
men jag tycker att det är så olika att göra det. Alltså för saker jag skulle säga på scen skulle jag ju aldrig säga i verkligheten. Nej. Men när människor sen kommer fram och är en fitta mot den i verkligheten, då blir man ju alltså lite skadeglad att den blev irriterad.
Jo. Det var en kvinna som kom fram till mig efter Blå båten. Det var innan liksom de stora dräven och sånt. Och det var mer så att hon hade följt mig på Twitter och läst vissa grova pedoskämt och sånt. Så sa hon så här, det du skriver på Twitter, det får mig att vilja dö. Och
det är också så här, skrattar du då?
Nej, det gjorde jag inte, för att det var, jag blev nog rätt chockad.
Ja, för tänkte, vad fan svarar man på det? Det så, du behöver ju inte följa mig. Ja. Och det är också som så, vad vill hon få ut av dig? Att du ska lägga ner kontot på en gång?
Jag vet.
För att hon inte ska ta livet av sig. Ja, men folk kan vara så dramatiska i det där. Så det var någon som sa att, du vet, kom fram och sa att jag var en dålig representant för kvinnligheten. Det har ju skojat på scen, men det är också så, jag vet inte, så orimlig sak att påstå.
Ja, då
för
är det
så här, vad är kvinnligheten då?
Har du bett om att få representera kvinnligheten som fenomen?
Oh, men kan du någon gång ta till dig?
När man har sårat någon?
Ja, känner dig lite som ett svin typ. Eller så.
Ja, men det är nog kanske mer i privata sammanhang. Alltså jag har pratat om det ganska mycket. Alltså så här, för att jag skulle ju inte liksom, alltså jag tror jag har tagit upp det här exemplet innan, men om jag skulle till exempel så vara hälsa på någon av mina min brorsas barn i skolan, så här, hämta dem från skolan, låt oss säga då, och så är det någon elev i deras klass som har väldigt stora öron och jag kommer på ett jättetajt skämt om hans stora öron.
Du kallar han Dumbo.
Ja, det kan man inte ta så skämt. Men låt oss säga att jag kommer på ett extremt bra one-liner om hans öron.
Mm.
Då skulle jag inte dra det skämtet inför de andra barnen i klassen.
Mm.
För att det är onödigt att såra den här eleven så mycket. Liksom. Att jag... alltså, så jag tycker inte att alla skämt ska dras i alla sammanhang.
Nej, och jag tänker också,
eller ska. Jag tycker det är så här, där är det så här, okej, okay, många hade tyckt det var roligt kanske det skämtet, men det hade kostat för mycket. Och alltså att han hade blivit så ledsen förmodligen, och kanske de kanske hade upprepat den här tajta one-linern om hans öron, och det hade blivit för dyrt liksom.
Ja, men i det sammanhanget blir det väl mobbing.
Jo, det är det. och det är inte liksom ett exempel som är helt isolerat, utan man kan ju göra någonting som är liknande, alltså att man sårar någon. Men då säger det också där att det är någon som inte, jag irriterar mig inte på den här ungen, han har inte gjort mig någonting. Okej, om han hade sparkat mig i pungen, då kanske jag hade velat hämnas, även om det var en sjuåring.
Ja.
Jag vet inte, men om han inte gjort med någonting, då tycker jag inte det kanske finns någon poäng.
Men också,
eller det finns en poäng, men det kostar för mycket, liksom, det är för mycket lidande fanns det.
Ja, men det är också väldigt skillnad, alltså det som jag tror att många har svårt att förstå, alltså vad man gör på scenen i den kontexten på en ståuppklubb och vad man gör i verkligheten. För på scenen har man ju premissen och... alltså avtalet med publiken att allt man säger är skämt. Och då säger man ju många grova saker för att man förstår att det är fel. Alltså det är ju som det som är själva humorn, att visa på hur idiotiskt det vore att säga så till folk i verkligheten. Eller hur stört det är att ha såna tankar typ.
Jo.
Att man säger det som en medvetenhet om att det är...
Jo, det absurda blev det roligare.
Ja.
Jag tycker det är roligt att bara spinna vidare på det. Som när vi... när Jonathan Alvén skrev till oss om Babydance och frågade varför gjorde ni den här låten?
Ja.
Är det någonting ni står för? Och vi svarade då att vi gjorde den för att fler skulle våga begå sexuella övergrepp mot barn. Och så, alltså så att man fortsätter,
ja, men exakt,
den,
för då är ni ju fortfarande på något sätt in comedy character. Alltså att ni inte går över till vara privatpersonen.
Om vi bara kan få en person att begripa sig på ett barn som inte hade gjort annars, då är vi nöjda.
Ja.
Pengarna och brömmelsen är bara en bonus.
För då är det på något sätt att Jonathan vill ta en seriös debatt om någonting som ni är ett skämt.
Ja,
så om ni då går
det
ner på hans seriösa nivå, så blir det ju en seriös debatt om pedofilskämt. Men om ni är kvar på samma tramsnivå, så är ni fortfarande i skämtmode.
Ja, då fortsätter man ju skoja.
Ja, men exakt. Men det är ju så här, för folk, det som folk har väldigt svårt för, det är att de tror att det är ens åsikter man står och säger.
Ja, men tror de verkligen det? Alltså, ja, de flest,
för de kommer ju så här, men vill du att man ska ganska knulla barn?
Vad sa du?
De kommer så här, vill du att man ska knulla barn? Och så säger nej. Eller, jag tycker det är hemskt, det är därför jag säger det.
Eller så fortsätter jag och skojar och säger, ja, det är det jag vill.
Ja, men exakt. Exakt, om du... Men, det är ändå det snyggaste sätt att göra det på.
Men det är ju det, Dan Park, han har väl gjort det lite, att han har stannat i liksom, att han aldrig liksom berättar att det är skämt på något sätt.
Mm.
Men han har också tagit det här att såra privatpersoner väldigt långt.
Mm, mm.
Men det var någon kompis som refererade till någon intervju han har gjort i dansk tv, när någon har frågat så här, men är du rasist? Han har svarat så här, jag ska väl inte behöva säga vad jag inte är.
Nej, ja, men det är ju lite en sån mentalitet på så sociala medier, att alla ska skriva att man inte är rasist. Mm. Eller att man är feminist. För de flesta är det ju så självklart att man inte är det, så att man inte behöver skriva det. Men genom att någon börjar skriva det, så måste alla skriva det, för annars är man rasist.
Jo, fast det blir ju misstänksamt också. Jag tog exemplet i Specialisterna podcast någon gång, när, att om du till exempel är en helt okänd person, Anders Bengtsson, som är på en anställningsintervju, och som säger så här, berätta lite om dig själv. Så här, ah, men jag spelar golf på fritiden. Jag har en fru och vi bor i ett radhus. Jag tänder inte sexuellt på barn, och jag gillar, är intresserad av att brygga min egen öl.
Mm.
Då är det väldigt misstänksamt att berätta det. Varför berättar man det i det sammanhanget?
Ja, verkligen. Ingen har bett om det där. Ingen hade det ens på näthinnan, men du du tog upp det. Ja.
Eller om man lägger in, och jag är inte rasist, vet du, då.
Ja.
Men den här diskussionen om humorns gränser och sånt där, den har ju stötts och blötts ganska mycket.
Mm.
Och vissa delar av den här diskussionen skulle jag säga känns lite uttjatade,
ja,
i våra kretsar i alla fall. Men hade du någon ny vinkel? Du hade någon artikel du skickade till mig som jag också har läst nu.
Exakt, för det var lite det man tänkte i med Drakarna bokningen, att då började komma samma artiklar igen. Mm. Så här ledare som skulle ge sin åsikt. Ja. Och då var det så här, gjorde vi inte bort det här förra sommaren?
Jo.
Lite sån.
Jo, det men, är väldigt tjatigt. Liksom.
Det har ju varit en reportageserie i Svenska Dagbladet där man intervjuar olika komiker.
Ja, du var intervjuad.
Exakt.
Mm. Och vilka var det? Petter Wahlbeck?
Kringlan. Nisse Hallberg. Sinat Pirzade också. Och någon till säkert.
Vad har hon med grov hemma att göra?
Jag tänker att hon kanske är lite antites, men hon skojar ju ganska mycket om invandring och sånt.
Så, bakis i burkan och sånt som hon har gjort. Alltså, så här, hon skämtar ju med en grupp människor som inte bara eller, kan vara lättkränkta, utan även kan döda folk när de blir arga. Liksom.
Ja, men verkligen. Och
så
pratar,
det är ju i och för sig...
Och pratat mycket om så här hedersvåld och sånt.
Jo, då jag bara hade glömt att hon var relevant i intervjun.
Ja.
Men jag tänkte, Kringlan var också, om vi säger ansiktet utåt för provokativ humor. Mm.
Ja, men han kanske är kvar det. Han har ju verkligen tvättat sig alltså ganska ren nu. Men det finns väl fortfarande kvar den laddningen. Skulle draken låta han boka sin show där?
Det vet jag inte.
Nej.
Det tror inte nu, tror jag inte.
Nej, inte om de ska hålla sin värdegrund. den linjen. Men då var det då André Walden som är journalist på DN. Han har också jobbat med Breaking News bland annat med Filip och Fredrik. Nej,
då, André Wall.
André Walden.
Walden.
Mm. Mm, han är trevlig. Jag delade ut pris med han på Augustprisgalan.
Mm.
Så, men han har då skrivit en artikel om utifrån de här intervjuerna.
Mm.
Där han då ställer sig frågan om den politiska korrekten till kanske humans egentligen sista beskyddare. Och han tar det upp, jag tror inte jag sa det i min intervju, för det tycker jag inte, att folk inte får bli kränkta. Eller han vänder sig emot att komiker blir upprörda på att folk blir kränkta. Och tycker,
Jag vet inte om någon komiker har sagt det, att de är sura för att folk blir kränkta. Jag tror Nej. Det är ganska många journalister och andra som hittar på det själva.
Ja, men det var det jag tänkte när jag läste det, för jag har nog aldrig sagt någonting i närheten Nej. Av det. Det jag vet att jag har sagt, det är ju så här att, som jag var inne på, att folk har hur mycket rätt som helst att bli upprörda, arga på mig, eller gå därifrån.
Mm.
Men de får inte säga att jag inte får säga så. Eller göra aktioner för att jag ska sluta.
Men man eller vill, så här, inte, man vill inte att de ska hindra en från att uppträda. Liksom.
Nej, eller när de, för de skulle anmäla min brorsdotter till socialen och sånt. Då är det också tar det lite väl långt.
Jo, det är det.
Men jag tror ingen har vänt sig emot att folk blir upprörda. För det är ju också det som är så stor del av humorn.
Ja, man vet ju att folk blir upprörda om man gör det i alla fall.
Ja, det har de ju alltid gjort. Mm. Så just...
Men jag kan bli sur för det också, när, eller sur och sur, men det är så här, de lägger ord i min mun som jag inte har sagt. Alltså det är så här, om så här, draken avbokar mig, DN skriver en artikel om så här, ja det här är fel att de har gjort det, att det är moralpanik. Och sen så är det då så här på, om man säger Cissi Wallins Instagram eller något sånt där, så är det folk som kommenterar så här: "Åh, nu så gnäller han på det här, buhy, mansbebis, bla bla bla." Och jag har inte ens uttalat mig om det då. Det är
Nej,
bara liksom
exakt.
Det via den DN-artikeln som, då är det här... jag som är så här, en gnällspik, när jag inte ens har sagt någonting om det.
Nej men exakt, för premissen han driver är ju lite med att vi gnäller på gnällspikar, men är lika mycket gnällspikar mot gnällspikarna. Ja. Och den premissen köper jag inte att vi gör i branschen överlag, kanske någon. Men...
jag vet inte vem som gör det. Liksom.
Nej.
Men hans poäng är väl så här att den politiska korrektheten, att den är bra för humorn, för då har man... Ifall inte den hade funnits, då hade man inte kunnat göra provokativ humor.
Nej, och jag tror knappt humor alls, för jag tänkte på det alltså i huvudet. Tänk, alltså, om folk har hört allting, alla skämt. För han pratar ibland att, då om att han har slutat skratta åt sexskämt och sånt själv. Det tycker jag också är lite så här, man kan inte ta ett ämne. Ett bra skämt är ett bra skämt.
Ja,
alltså,
ja.
Du kan inte säga så här, jag skrattar aldrig åt manligt och kvinnligt. För om det är ett bra manligt och kvinnligt skämt så kommer du garva.
Absolut. Och det, jag kan ändå tycka att det finns ju humor som inte är provokativ som jag kan tycka är rolig också.
Ja, men absolut. Men också då att han, för då tänker du om då, ingen, alla har hört allt, alla gränser är uppnådda. Alltså då finns det ingen behov av humor. För humor är ju lite att man ska spräcka hål på de här jobbiga bubblorna.
Alltså inte bara det.
Nej, men inte bara, absolut. Nej, det men det är ju... en del av det. Så om
det
då folk
är
helt...
provokativ humor. Men det finns ju också alltså det finns ju också sådana, jag kan tycka så här, ganska snäll, lite crazy humor. Alltså så, nu bara tar jag ett exempel på ett skämt som så här, varför har du ett stekt ägg på huvudet? För de hårdkokta rullar bara av. Det är liksom såhär, det är inte ett provokativt skämt, men jag kan tycka att sådana skämt är lite kul.
Ja, absolut.
Eller såhär, min hund har ingen nos, hur luktar han då? Förfärligt.
Ja, men det är som det är Mitch Hedberg exempelvis. Det är ju svinroligt,
ja,
men supersnällt.
Mm.
One-liner komiker.
Han är aldrig speciellt provokativ när Mitch Hedberg. Han kör mycket one-liners.
Ja.
Ja, men det stämmer ju. Så att det är ju... det skulle ju finnas humor i alla fall, även om alla har hört allt och inte blivit kränkta eller upprörda av någon, då skulle man ju kunna skratta åt Mitch Hedbergs one-liners.
Ja, jo, det skulle man.
Men
inte då om man blir blasé av att ha hört ett ämne för mycket, eller? Alltså, för då skulle det bli ett helt avmätt rum till slut. Alltså,
ja,
så här, bara för att jag har hört sexskämt...
Nej,
så kan jag inte längre skratta åt dem.
Nej, men där driver han ju tesen att man bara skrattar åt det som är provokativt eller kittlande. Men det är bara en del av det stora spektrumet som vi kallar för humor.
Ja, men verkligen. Och sen också, för det jag tänkte på var bland annat då det här att han ger en massa exempel från historien. Då är det dels bara amerikanska. Vilket jag inte tycker direkt går att överföra på Sverige.
Nej, men alltså komiker som då ställts inför rätta som Bill Hicks eller var det Lenny Bruce?
Lenny Bruce och George Carlin. Bill Hicks klippte sig bort hans sista framträdande från David Letterman 93 typ innan han dog, för att det ansågs för grovt. Och så ger han också exempel med Bill Maher som hade Political Incorrect 2002. Och sen så stängdes den ner för att den var för politinkorrekt. Typ. Men han skriver då: nu blev det många amerikanska exempel, men det är ändå därifrån vi importerat stora delar av debatten om snöflingor och samtidens överkänslighet. Alltså dels är det här jättehistoriska exempel i ett USA som ändå skiljer sig mycket från Sverige. Men också att det är ju en helt annan tid som han beskriver. Alltså för jag tror mycket av till exempel Mr. Cool knulla barn debatten var ju för att internet, för att det tas ur sin kontext och presenteras för en grupp som inte skulle ta del av det kanske. För på den här tiden var det ju inte så att folk filmade av eller delade saker, utan om man var på en comedyklubb så var man nog där för att man gillar comedy. Alltså du vet att man, det fanns ju folk som blev upprörda, men man sökte sig själv till de rummen där det var humor. För jag vet att Chappelle har snackat om den här svårigheten i att till exempel när man prövar fram nytt material på klubbar och det är lite grövre, om någon då filmar det och lägger ut det på YouTube, så framstår ju han på ett sätt som han inte vill att mediebilden ska vara. Och att den playgrounden som är på så här klubbar när man testar nytt material måste få vara grov och finnas där och inte kanske ska filmas och lägga ut för allmänheten, för att tas ur sitt sammanhang och bli väldigt missuppfattat. Så det är väl mycket som handlar om alltså internet och att det tas ur sina kontexter.
Jo, det var nog en stor del av det, att nu så kan vem som helst ta del av grejer som de inte hade sökt upp frivilligt innan. Liksom. Det fanns ju sådana här som kallas party records med Red Skeleton bland annat. Nej, det var nog inte han som... Det var en svart komiker som gjorde mycket, mycket grova skivor som de sålde liksom under disk. Jag lyssnar mycket på en podd som heter The History of Stand-up nu. Som man kan rekommendera. Då pratade de om... Han gjorde så väldigt grova... Jag vet inte om det var Red Buttons eller vad han hette. Det var en komiker som gjorde mycket... Men då var det ju verkligen att man gick till en skivaffär och frågade efter dem. De skyltade inte med dem, men de sålde jättebra de här, hans party records.
Ja, för det var ju lite, för på Spotify låg ju Knulla barn bakom Explicit. Så det var ju inte så att ni åkte runt på dagis och spelade upp den.
Nej, och det gick inte att söka efter den. Det fixade Spotify också. Om man sökte efter... För först så var det så här att... om man sökte efter barn disco så fick man upp den, för den låg på en skiva som hette Discofeber. Men sen hade de något krismöte på Spotify, fick jag höra genom någon som jobbade där. Och att de fick ändra liksom så här sökvägarna, att man inte skulle kunna hitta den lika.
Men var det innan eller efter det?
Det var innan.
Nej, men så det är ju som en stor grej som också har betydelse. Alltså just den här lättheten att sprida kommer det till folk som den kanske inte är skapad för.
Jo, det har verkligen påverkat debatten. Men och också liksom att man kan hetsa upp drev mycket lättare.
Ja, men verkligen.
Med internet. Men har du sett... det finns en dokumentärserie som man kan se på typ via Free. Den gick på TV10 innan också, tror jag. Det var där så jag bara slöt titta på TV någon gång. Så sa jag, den heter The History of Comedy. Och det var liksom olika program med olika teman. Då hade de ett program om provokativ humor. Och då var det liksom väldigt många komiker som då tyckte så här, men folk har blivit för känsliga och så där. Men jag tyckte ändå så här, Sarah Silverman sa det som jag liksom tänkte mest på efteråt. Men då var det för att hon använde ordet liksom gay som ett skällsord, så här att använda här, använda så här, oh that's gay, liksom att det är töntigt eller löjligt eller dåligt. Och när folk sa till henne att du ska att det inte var bra att använda det, så var hon så här, vad fan, jag har homosexuella vänner, de har inget emot att jag använder det uttrycket. Och sen så, men sen så sa hon så här, men sen kom jag på mig själv att jag håller på att bli som typ de som sa, ah, men jag använde ordet colored. Det har blivit liksom, ja, jag har färgade vänner och de har inget emot att jag säger colored, att det är så här, eller då nigger, eller hon använde, det var säkert det hon kanske syftar på egentligen, men att hon ville inte bli, hon ville ändå lyssna på den unga college-generationen för att inte bli en sån gammal kärring som sa, men jag har alltid sagt nigger, det jag har vänner som är svarta, de har inget emot det liksom, att det är så här, okej, man kanske ändå man kanske ändå får hänga med i samtiden vad som folk tycker är okej, men man kan inte liksom, ja, det var vad hon sa. Sen har jag funderat på hur mycket jag håller med henne.
Eller inte. Men jag tänker också att så mycket beror på vad man själv vet, vad man har sig värdemässigt. Alltså att jag vet själv att jag är väldigt grundad i mina värderingar. Så att jag står och säger rasistiska skämt. Om någon säger att jag är rasisten så tar inte jag åt mig, för att jag vet tydligt var jag står. Alltså i verkligheten. Och jag har inte också Lucy Kay en... Är det ordet kant eller fag? Alltså att det är så bra kraftord. Så att han inte vill sluta säga det. För honom så tänker han inte på en fitta om man säger kant. Utan han tänker mer på det som typ jävlar eller fuck.
Ja, just det.
Ja, typ så. Men också så tänkte jag på... fan, nu tappade jag tråden. Nej, men just där. Att det blir... Dels då att man vet själv var man står så tydligt. Ja. Och då är det lättare att gå över gränsen. För jag är själv ganska rotad i var gränser går. Och hur man, sen så tycker jag ju också att... För jag, dels så tycker jag att PK... vågen är ganska bra för att komma in i och med att det har gjort det mer laddat. Alltså jag tänker, som till exempel drev mot dig, där du då hängs ut som PK:s stora fiende typ. Det gynnar ju också din comedy.
Jo, det gör det ju. Jag blir mer känd av det, för mer, alltså, fler personer upptäcker min humor.
Ja, men exakt. Och folk som dras till det finner ett större intresse av det. Och sen så tycker jag också att comedyklubbarna har blivit, de som är riktigt bra, att det har blivit väldigt förlösande för folk att gå dit. Och få höra folk säga allt det här sviniga som de inte vågar säga i vardagen, typ.
Vi kanske ska ge lite cred till de bra comedyklubbarna som har den höjden i taket på något sätt. Det ska säga Under jord i Malmö. CB Comedy här i Stockholm. Finns det några fler?
Ja, men ståuppklubben har ju alltid varit bra och stått upp som fan. Jag tycker också
Pandora, Göteborg.
När ni körde specialisterna också.
Haket i Göteborg, alltså där Emma Knyckare och deras klubb, vad heter den nu igen? Emma Knyckare och Ina Lundströms klubb.
Jag minns fan inte. Men den ligger där vid Henriksberg. Ja, just det, så heter den. Också den här i Uppsala, vad heter den, som Adam och de har. Fyrus Comedy. Också svinbra. Samma sak så tycker jag att typ Power Comedy får man ju komma och göra exakt vad man vill. Alltså den källan är ju väldigt gränslös och bra på det sättet.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är gratis comedy, så varenda jävel som vill får ju köra. Så det bara i sig tycker jag är väldigt fantastiskt. Att nya komiker får en chans att gigga mycket.
Big Ben är ju också där, ja. Det är också skitbra. De kommer köra gratis stand-up hela sommaren nu. Ni som bor i Stockholm. Varje dag.
Ja,
så
det
kom
är
dit
så.
Och kolla.
Men vi kommer väl hänga där. Då. Ja, men absolut. Och sen, för där kan jag känna att jag har aldrig behövt anpassa mig på Big Ben.
Nej.
Du vet att även om folk inte garvar den kvällen så är det så det är. För den gillar inte den typen av humor. Mm. Men jag har aldrig känt något krav på att jag inte skulle få köra det eller att det vore... Utan Nej. Det är verkligen så här, gå upp och gör vad du vill.
Jag blev tillsagd en gång av Thomas Bonderud.
Ja.
Och det var precis i början när jag liksom verkligen inte hade kalibrerat hur grovt material jag kunde köra då.
Och då var jag också klumpigare på
dragdrag. Jag hade inte fått någon timing, jag hade inte fått någon charm inom comedy eller något sånt där. Jag bara gick upp och var väldigt, väldigt stötande.
För då går man ju bara upp på ett asshole.
Ja, och han sa så här, det var rätt hårt. Alltså, han sa ju inte så här, du får inte köra här. Men han sa, det var väldigt hårt.
Den enda han sagt är nog att det är bra att jag ler. Du fattar folk att det är på skoj.
Men jag tänkte på, apropå det du pratade om innan med värderingar. Så det, jag har hört många som säger så här att jag kan skratta åt grov humor så länge jag vet att personen som levererar den har sunda värderingar. Alltså, jag har hört liknande resonemang upprepas ganska många gånger av olika människor. Men jag tycker nog att det kan bli ännu mer kittlande när man är lite osäker på avsändaren.
Till exempel Wahlbeck då?
Ja, Peter Wahlbeck eller Dan Park till exempel. När man sa alltså, att jag gillar den här, för det ger en extra spänning som man kan få förlösande skratt av. Eller bara... Eller nervösa skratt av när man tänker så här, han kanske är lite nazist.
Ja, men det är så här, få gånger som jag har garvat mycket. Jag tror jag var på, det var när du och Wahlbeck hade turné. Och han kör.
Free as a bird.
Alltså det är ju så sanslöst roligt, för man vet inte om han står och bara säger det han tycker.
Eller om det är ett skämt. Att han säger... det mesta är nog hans riktiga åsikter, tror jag.
Men då blir också att den själv skrattar lite för att man tycker det är så sjukt.
Ja, det blir freakshow. Värdet läggs ju på där. Att det här, det var någon som beskrev det så här att den unga generationen skrattar åt honom för att han är konstiga rasistgubben. Att det liksom, det blir en freakshow.
Ja, men det blir som den här gamla farfaren som står. Står och hatar på samer på julafton. Men också, men jag tror jag menar framförallt för mig själv. Alltså, om folk skriver till mig att jag är en dålig människa, så vet jag själv var jag står.
Yeah.
Så att jag inte tar åt mig. Nej. Alltså inte, för jag tror inte jag själv behöver veta var personerna står alltid. Alltså det är såklart det är mer beklämmande om någon som drar judeskämt också döda 6 miljoner judar. Då blir det ju mera lite...
Tänk om Hitler hade haft såna svintajta one-liners.
Ja, en bra jude tia. Jo, men så då kanske, men jag håller med absolut. För då blir det roliga på något sätt i och med att den människan är
man
så gränslös.
Man står där och tänker, Hitler, är han nazist på riktigt eller skojar han bara?
Men i er föreställning så hade ju du då lite... bra funktion, tror jag.
Jag blev lite straight man där.
Ja, och lite så att du stod och... Du var ju svinrolig också, men som kommenterade tillbaka på hans skämt. Du vet, det blir ju som för dem som inte riktigt vet vad de har Wahlbeck, tror jag att det blir lite en trygghet.
Jo.
Att du på något sätt står och säger emot, fast på ett roligt sätt. Eller som ger en annan vinkel på det.
Jo, jag tyckte också att det funkade bra. Men jag såg... Alltså då när jag liksom... såg honom för första gången sen jag började med stand-up. Det var ju då på Mafia Comedy. Och då så, han halvbombade väl där kan man säga. Alltså det gick inte bra för honom. Men jag har inte skrattat så mycket. Och det var också på grund av, alltså så här, det var liksom när det stora Mafia var på Underbara Bar. Och han körde där. Och det var liksom första gången jag såg honom sen jag var liten. Typ, och jag hade kollat på Smash och sånt. Men det var ju så jävla kul, för det var också, det blev så dålig stämning. Och jag är ofta det är många som gillar grov humor som frågar så här, varför körde du inte grövre skämt ikväll? Så sa jag, nej men det är inte en sån publik liksom, om jag uppträder, om de hade inte skrattat, det bara blivit tyst. Mm. Och då säger jag, men kan inte det vara lite kul att det blir helt tyst? Och det kanske det kan vara kul för en eller två, men det är inte kul för komikern. jag uppskattar inte det när det blir dålig stämning och helt tyst.
Alltså ibland om jag står och säger väldigt störda saker så kan jag, och folk sitter bara och stirrar på mig, så kan jag tycka det är lite kul för det är så absurt.
Mm.
Att man står där och säger jävla skit som de inte vill höra. Alltså måste ja, de bara sitta kvar
kul.
Där.
Alltså, det är kul på avstånd. Alltså, jag skrattar ju ofta själv när jag ser en komiker som är onödigt aggressiv liksom, eller säger hemska saker och det blir tyst.
Mm.
Men jag vill inte själv vara den komikern då.
Nej, och sen så får man inte så mycket ut av det. För du vet inte om dina skämt funkar.
Nej.
Och du har bara gjort folk besvikna. Men det jag kan störa mig ännu mer på, det är komiker som drar någonting som är lite grovt. Mm. Och så garvar inte folk. Och så bara, det där var kanske för grovt. Och så bara, nej, det var för att det inte var kul.
Ja, det kan
måste
ju
du också
det.
Lära dig skillnad på. Jo. Att det kanske inte bara var ett roligt skämt.
Nej.
Det kanske inte var ens grovt. Utan så, oj, det där var lite touchy. Nej, det var bara trist. Det är därför ingen garvar.
Ja, då måste jag testa någon gång att dra så här helt oförargligt material. Alltså någon sån flygplansmatskämt. Och så ingen skrattar. Ja, det var kanske lite för grovt. Där gick jag gräns.
Ja, det är väldigt kul.
Ni tål inte att höra sanningen.
Men kan du också, för vi båda har gjort Slängd i brunnen. Mm. Och det var ju, ja, de var ju bra att inte avboka dig och Anton och så, fast ja. Folk låg på det. Men jag kan också bli lite störd på att ett ställe som Norra Brunnen som är väldigt så här, ganska konservativt när det kommer till comedy och så.
Mm,
varken du, jag eller Anton får ju inte gigga där i vanliga fall eller så. Och vi har ju byggt upp all vår comedy på andra scener.
Ja,
om vi hade varit beroende av Norra Brunnen hade vi inte kommit någonstans.
Nej.
Men att de ändå blir ansiktet utåt för ny humor. Alltså i och med Slängd i brunnen.
Ja.
När de själva inte har varit... Alltså.
Ja, det blir ju lite konstigt. Och åt andra hållet också. Alltså de som är regulars på Norra Brunnen.
Mm.
De är ju sura för att inte de får vara med i tv-programmet.
Nej, men exakt. För det blir egentligen så är det ju så här, som sagt, under jord och sådana som ska ha cred för den nya generationen. Det är ju inte brunnen.
Nej,
för
verkligen.
De är ju tvärtom motverkande.
Ja, men det är väl också... Det hade ju varit... I en perfekt värld så hade det ju varit under jord comedy som tv-programmet hade hetat.
Ja, men
och så
exakt.
Hade det varit under jord... För det är ju mycket... Underjordkomiker liksom.
Ja. Och då lite att de får cred då för att de släppte fram dig och Anton.
Eller Oslipat måste vi ju nämna,
ja,
Oslipat
också.
Både i det här när vi rekommenderar bra klubbar med högt i tak.
Absolut, vi kommer säkert ha glömt någon.
Ja, det har jag säkert också. Glömt.
Ja. Men Oslipat är superviktig.
Mm. Maffia har jag ju inte fått köra på sen Drevet heller. Det kan jag också nämna.
Oj. Ja, men också att, för då... Ja, men som om du och Anton en kväll på Norra Brunn hade gått upp och kört Krulla barn på er sentid. Då hade ni blivit portade.
Kanske,
eller utfällda i köket, tror jag. Men att det är ändå de som får credden för att ni fick köra den kvällen. Du vet, så här, det blir lite...
Fast, ja, de ska ju... Alltså jag tror att det var så här att Henrik Schiffert då, som tog initiativet till att väcka liv i Släng dig i brunnen igen, tv-programmet.
Ja.
Han tänkte väl med sig att det var redan ett etablerat varumärke för stand-up, Släng dig i brunnen, och att det hade varit kul att ha liksom samma program med samma vignetta du fast med nya komiker, en ny generation liksom. Och jag tycker på ett sätt det är rätt kul för att jag har vuxit upp, inte för att jag gillar Släng dig i brunnen när jag var liten, jag fattade inte den humorn. Men det är en sån liksom en sån anrik tradition liksom.
Mm.
Det är så jag gillar ju att bli förknippat med det på något sätt också, att man hamnar i det finrummet lite.
Ja, och det är kul att fylla det där gamla med nytt modernt innehåll på något sätt och göra en uppdaterad version. Det är väl mer att när jag har kört där i vanliga kvällar att jag aldrig har känt mig välkommen. Eller att de inte har gillat det jag har gjort på scen. Men då att jag ändå ska...
Jag har ju kört mitt familjevänliga material de gånger jag har uppträtt där. Och det har gått bra liksom. Men jag har inte blivit bokad där speciellt mycket. Det är mer när jag har tjatat mig till tider någon gång. Eller så här, eller ja. Typ Fredrik Andersson fixa in mig någon gång. Där.
Och det är också att komiker blir portade när man skojar om cancer och sånt.
Ja, men det vet jag inte riktigt om det är sant. Eller om det är mer en teori.
Jag vet att Sonneby har sagt det i alla fall.
Ja, men han har aldrig... Han har sagt det, men jag vet inte om det är sant att det var därför. Det var nog att han skämtade om cancer. Han har inte blivit bokad där igen.
Jag har bara hört att det är stort no-no på Norra Brunn. Att skoja om cancer.
Ja, jag har hört det också.
Att folk får det lite direktivet. Inte från ledningen tror jag, men så här, från andra komiker och så. Ja, så här, ge fan i att skoja om en tumör. Då åker du ut.
Men de har ju nischat sig lite som en sån här... familjevänlig, eller inte familjevänlig men alltså så att det är ändå ren, vad var det du använde för ord innan? Rumsren kanske. Rumsren humor har de ändå nischat sig så.
Mm.
Och det tycker jag att det ska absolut få finnas också.
Absolut.
Alltså den som, om du nu vill se rumsren humor så ska det finnas det också liksom.
Absolut. Men
jag har inget emot att köra rumsren humor för en sån publik som uppskattar det.
Nej, varje klubb får ju välja exakt vad man vill ha på sin scen. Det jag stämmer på är väl lite att de får, alltså för folk som inte har koll på comedy, att de kanske tror att den här nya vågen av humor är Norra Brunns förtjänst också. Du vet, att det blir lite så här missvisande bild hos folk som inte har koll.
Men jag känner att det är ganska litet problem. Jag tror folk som har dålig koll bryr sig så fruktansvärt lite om det.
Liksom. Jo, det gör de väl. Och så här, folk i branschen vet ju också.
De går inte och tänker så här, den nya generationen, det är Norra Brunns förtjänst.
Nej, de bryr sig nog inte. De tänker nog inte sådana tankegångar.
Verkligen, ja.
Och sen så har väl branschen koll på hur det ser ut.
Ja,
överlag.
I branschen har man ju koll. Liksom.
Ja.
Men det är ju, alltså när folk är så här lite halvinsatta i humor, då tror de nog så här, vilken är den bästa klubben i Sverige? Norra Brunn är ju känd. Alltså.
Ja, men det är typ den frågan man får av folk som inte vet vad man gör, och så säger man att man håller på med stand-up. Så här, giggar du på Norra Brunn och sånt? Och så bara, nej.
Men det är ju den gamla...
Det är det som är gamla standardmåttet.
Ja, men den gamla generationen, alltså så här Schiffert och Glans och sånt, och kanske Jonas Gardell, när de ska testa nytt, då drar de ner till Brunnen. Liksom.
Ja, men exakt, det är som deras ground zero, där de känner sig hemma.
Men den generationen kommer ju bli för gammal om ett tag. Det kan ju...
Och sen när det inte fanns så många klubbar så behövde man ju på något sätt Norra Brunns nåd för att kunna skapa sig en karriär. Och då blev det väl att man, alltså hur man lite standardiserade efter vad som funkade där. För det var den scenen som fanns. Men idag så är man ju inte lika beroende. Nej. Eller är typ inte beroende alls. Alltså många typ såhär, Jonathan Runge har ju knappt giggat på Norra Brunn innan han gjorde Slängd i brunnen.
Nej.
Som blev typ det mest spridda klippet därifrån.
Ja.
Så det är ju också... Alltså, och då har han ju skapat hela den karriären i sidan av. Innan han gör det. Då har han ju sommarpratat och sånt innan brunnen.
Ja.
Så det är som så lite betydelse idag, tror jag.
Hade han sommarpratat generellt. Innan han var med i Slängd i brunnen?
Ja, han sommarpratade väl förra sommaren. Och brunnen var väl på hösten.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, han kanske inte var med i första säsongen.
Nej, jag tror inte. Jag tror han var inbjuden, men gjorde det inte. Ja.
Jag undrar om det, alltså, för jag sa Café, tidningen Café hade ett stort reportage om humor med Jonathan Unge på framsidan i sitt senaste nummer. Och nu kör Svenskan liksom en artikelserie om humor. Jag vet inte om det är liksom ett tecken på någon form av comedy boom i Sverige eller om det är bara att jag är mer intresserad av humor nu och därför ser de här grejerna. Liksom alltså lägga märke till det. För jag kommer ihåg när liksom när jag blev intresserad av tecknade serier och liksom så då la ju min mamma sånt på minnet också, och liksom om det stod om tecknade serier i Sydsvenskan så tipsade hon mig om det liksom, och så här. Och då var hon så här, men har det inte börjat skrivas jättemycket om tecknade serier på sista tiden, eller är det för att jag har börjat lägga märke till det? Och jag ställer mig samma fråga nu. Är det liksom lite en comedy boom i Sverige nu, eller är det bara jag som har satt mina strålkastare på det?
Men det är väl den här confirmation biasen, som när man är gravid så börjar man se barnvagnar överallt.
Mm.
Och börja lägga märke till dem. Typ. Ja. Kolla vilka modeller
det kan ju vara och sånt. Det kan ju vara att jag har börjat lägga märke till humor och att det har skrivs mer om det nu och debatteras mer och är mer...
Och typ så fort det skrivs om något sånt så hamnar det i våra flöden.
Ja, men det är ju det.
Det är ingen som delar Volvo-artiklar så fort de kommer i våra flöden kanske. Så Nej. Det blir väl lite förstärkt, men också rent intresse. Men sen kanske också, jag tänker att poddarna har väl gjort också att folk har kommit närmare många komiker.
Mm, det tror
och
jag
det finns ett mera intresse för dem privat också.
Mm. Jo, det tror jag har gjort mycket.
Ja. Och framförallt då Jonathan har väl kanske växt mest karriärsmässigt senaste året.
Mm. Men jag kommer ihåg att han var typ att han var på första sidan av DN Kultur. För länge sedan också.
Alltså,
då hade jag någon sån här provprenumeration på DN och så kom jag ihåg att sa, vem är det här? Liksom, så läste jag om honom. Så.
Ja, de gjorde ett stort reportage typ 2010 om mig, Jonathan Unge, Ahmed Bären med Saja Hallberg.
Var det samtidigt? Eller var det för det här var att bara Jonathan kom ihåg då.
Okay.
Men det, de kanske gjorde
men det här sen. Var också superstort. Det var så här lördagsbilagen.
Okay,
ja. Alltså flera sidor. Så var då den nya generationens komiker, typ. Men Jonathan han fick ju väldigt fort jobb på Sveriges Radio och så. Mm. Så jag tror det flyttar på ganska bra redan från början. Men det känns som att folk i stugorna börjar ha mer koll på honom nu. Och inte bara folk som har koll på comedy och media.
Ja, så kan det ju vara. Men han är ju någon slags mellangeneration då på något sätt. Alltså så här, om det finns ju en ännu nyare generation med som har slagit igenom lite med så här Carl Stanley och Johanna Nordström och sånt som de är ju stora liksom inom och har börjat de senaste 5 åren.
Mm.
Medan Jonathan är väl över 10 år in i gamet.
Mm. Jo, han började innan min första vända. Mm. Kanske 2007 eller något sånt.
Har du hört talas om uttrycket lifer?
Nej. Är det när man håller på hela livet?
Ja, men det var jag tror det var Johannes Bränning snackade om det när vi hade varit i LA.
Hittar inte han bara på sånt där?
Ibland gör han säkert det, men jag tror det var att han snackade med någon komiker det var 2 komiker då i USA som inte gillar varandra så mycket. Mm. Men de respekterar varandra för att båda var lifers. Och det var sådana som liksom förmodligen kommer att hålla på och köra stand-up hela livet.
Så George Carlin.
Ja. Och då sa han att källa Johannes Bränning återigen, men gränsen för att vara en lifer, det var 10 år. Hade man varit 10 år, då var man en lifer.
Ja, men Louis C.K. hade någon sån där sägning om att men det finns de komiker som söker sig till scenen, till stand-up-scenen för en språngbräda för att börja jobba med media. Typ så fort man blir känd eller får en annan karriär, typ skådis eller så slutar man ofta med stand-upen för att den är så tidskrävande och ganska utsatt också på ett annat sätt. Mer krävande på flera sätt. Och då, som en annan, då finns det också de komiker som han och typ Seinfeld och så, som alltid har stand-up-scenen som ground zero typ, som de alltid återvänder till.
Jo, när jag läste, jag vet inte om det var Jerry Seinfelds biografin då av Jerry Oppenheimer, om Jerry Seinfeld, där det stod om att de hade liksom i sin, ganska tidigt i sina karriärer har de suttit några komiker och diskuterat vad är er dröm, liksom, vad är ert mål? Och då var det de flesta runt bordet här för att säga, jag vill ha min egen sitcom eller så här, jag vill bli så här en Hollywood-stjärna i tv-komedier eller jag vill ha min egen talkshow som Letterman eller så här. Medan Jerry Seinfeld då sa jag vill bara bli så bra på stand-up som möjligt och bli jag vill bara hålla på med stand-up, det är mitt mål. Alltså. Mm. Och det är ju en inställning. Sen körde ju han då och fokuserade under en 10-årsperiod på sitcom.
Mm. Alltså men det är ju också någonting att göra sådana mediasaker gör att han sen kan leva ännu mer på stand-upen.
Mm.
Alltså ju kändare varumärket är också.
Jo, han sa ju det att det var därför han döpte serien till Seinfeld. Eller,
smart.
För att han skulle sälja mer biljetter. Han tänkte så här, ah, men det här kommer nog inte bli så stort, men jag kanske kan sälja, jag får lite exponering på mitt namn så jag kan sälja mer biljetter.
Det är därför en av mina poddar heter Ilar.
Ja, det kan vara dumt att ingen av mina poddar heter någonting med Simon Gärdenfors.
Skulle Arkiv Gärdenfors.
Men jag tror så här, WTF har väl bytt namn till WTF with Mark Maron.
Mm,
men
exakt.
Arkivsamtal med Simon Gärdenfors är lite väl långt kanske. Jag vet inte.
Ja, du får säga AS
med Gärdenfors. Simon Gärdenfors as.
Men har du blivit shadowband på internet?
Vad sa du?
För skämt och sånt. Jag har varit shadowband på Instagram nu i 3 veckor. Vad sedan jag drog.
Alltså jag har fått så här, när jag postat länkar om knulla barn och babydance och sånt, så har jag blivit spärrad. Alltså så här, de har tagit bort meddelanden. Och sen tror jag på Facebook var det, jag vet inte om jag hamnade där någon gång eller om jag bara fick en varning att det är så här. För det har hänt Anton några gånger.
Uh-huh.
Att han inte får använda sitt... Alltså man får ett sånt straff från Facebook då. Du får inte använda ditt Facebook-konto på en vecka. För att du har postat för grova grejer där liksom.
Alltså shadowban är att man får posta. Men folk som inte följer dig ser inte.
Kan inte se det.
Nej, eller de kan inte söka på det heller så att de kan börja följa dig.
Men om
dig.
De går in på...
De kan googla fram
om,
dig.
Om man, ja, kan man gå in på förstoringsglaset på Instagram och söka efter Sandra Ilar?
Nej, det kan man inte. Konto. Man hittar bara en hashtag. Jaha, efter Sandra Ilar.
Så man
blir som... Och ens inlägg, om man använder hashtags och sånt, kommer inte upp under hashtagarna.
Mm-hmm. Och hur länge var den shadowban?
Alltså nu tror jag att den kan ha släppt. Jag är inte säker, men minst 2 veckor har jag haft den. För jag drog ju några pedoskämt när det blev hela den här... draken-grejen som jag la ut. Bland annat, för Bettner skrev ganska mycket om det och avboka draken också, väldigt hedersamt. Och så skrev man så här, kan vi inte sluta skoja om knulla barn? Kan vi inte istället börja skoja om att äta barn?
Mm.
Jag sitter och skriver en rutin om vilken sås som det godaste att käka barn. Alltså det var roligare formulerat än så. Men så svarade jag, har dock hört att barn smakar godare om man knullar dem först.
Mm.
Och så la jag ut det som ett skämt som flög väldigt bra på Instagram. Men så är det någon som anmäler.
Mm.
Och då, sen dess har jag varit shadowband.
Och,
och så tar de också bort inläggen. Och man får inte veta.
Men det har hänt med att de tagit bort inlägg. För jag tänkte så här, när jag postade då att knulla barn låg etta på virallistan på Spotify.
Mm.
Och då tänkte jag, om jag skriver knulla barn så kan de banna det. Så jag skrev, bytte ut till rulla garn då.
Mm-hmm.
Alltså bara ändra en bokstav. Men det inlägget är borttaget också.
Oj.
Trots att det stod rulla garn.
För det,
det var väl för att det var så många då som anmälde det.
Ja, jag vet inte hur många det krävs. För det var ju samtidigt inte att det hade väldigt många likes. Det hade ju säkert det där också.
Jo, det är det.
Men de lyssnar inte på likesen utan på anmälningarna.
Mm.
Och sen så vet jag inte om algoritmen... bara läser av ord, eller om det är en riktig person, men som bara läser och inte fattar skämt. Att de bara ser knulla och barn.
Ja, men,
och
då men sen står det ju rulla garn.
Ja, det är väldigt
konstigt. Jag tror att det går till en kontrollant som är en människa till slut, ifall det får tillräckligt mycket anmälningar. Och sen är det nog den mänskliga faktorn då som avgör så här, ja men det där, han har ju bara ändrat några bokstäver. Vi vet ju alla vad han tänkt.
Men det större är att man kan inte argumentera emot dem.
Nej, det är verkligen, verkligen väderkvarna på något sätt.
Ja.
Eller Kafka-stämning liksom. Att man vet inte vem man ska höra av. Man kan inte, det är verkligen så här.
Men också att de inte till exempel shadowbanen meddelar en inte om.
Nej.
Så man vet själv inte om att man har en förrän någon säger till.
Ja.
För då var det någon som sa så här, jag har försökt hitta dig i 3 dagar men det har inte gått.
Nej.
Och då har jag ändå gått 3 dagar utan att jag har vetat det.
Mm. Har du förlorat, tappat följare och sånt under den här perioden?
Ja, jag tror det.
Ja.
Mm-hmm. Så man får gå in och stödfölja mig på att Sandra Ila.
Ja.
Ja. Ja, men det har inte ökat som det brukar.
Nej, i och för sig, jag har ju haft sådana perioder också. Jag kanske har varit shadowbannad under perioder utan att veta om det.
Ja, de meddelar den inte. Så.
Nej.
Det är som att ha en gud i himlen som straffar en.
Man borde testa. Vi får testa efteråt. När vi är klara med avsnittet så får vi söka på varandras namn. Fast i och för sig, jag följer ju dig.
Jag följer bara Anna Bok och min man. Så nej, jag kan testa att söka på dig. Mig.
Aha, då, har du raderat alla andra du följde? Eller?
Jag har aldrig följt fler än så.
Aha, du har alltid bara följt Anna Bok.
Och sen när jag gifte mig så började jag följa Nico också.
Okay, men det annars... var den perken han fick.
Ja, exakt.
Det ingick i...
Men annars har jag bara Anna Bok i mitt flöde.
Kostar mycket.
Ja. Mycket, mycket tänder och annat. Mycket familj.
Ja... Min flickvän följer också rätt mycket så här folk som hon tycker, alltså kanske inte som hon är ett fan av, men så här, nu i morse sa hon så här, jag har börjat följa Base Hunter på Instagram, det är jätteroligt. Och då så spelade jag upp låten när jag försökte spökskriva åt Base Hunter. Har du hört någonting om det?
Ja, just det.
Son of a Bazooka. Vi kan gå ut på den låten i det här avsnittet också. Det finns ett avsnitt när jag pratar med Jesper Röndahl om den låten.
Hade han hört den, Jeppe?
Jeppe har hört Son of a Bazooka. Okay. Jag spelade upp den för honom i podden.
Mm-hmm. Mm.
Men det var en låt som... Det är en lång historia, men jag fick i uppdrag att spökskriva en låt åt Base Hunter. Men den blev... Hans management valde inte ut den när de liksom skulle presentera låtet. Men det blev en populär låt.
Men den kom ganska långt?
Det vet jag inte. Om den kom långt, jag tror inte den kom långt alls.
Men vadå, de hörde den fast den inte valde ut den?
Nej, så här var det. Jag far och son var då signade till Hybris som var ett skivbolag. En kille som jobbade på Hybris jobbade också på Warner Music, tror jag det var. Som distribuerade deras skivor. Och då så fick han lite andra uppdrag. Och han sa så här, du skriver bra låttexter, skulle du vara intresserad av att skriva åt andra artister? Och jag tänkte, ja, vilka då artister? Så han, Base Hunter har inlämning till sitt nästa skiva på fredag. Och jag sa, det låter ju svinkul. Så då så spelade jag in en demolåt där jag själv sjöng liksom på, som heter Son of a Bazooka. Gav till den här killen som skulle presentera den för Base Hunters management. Och efter ett tag sa han, den gick inte vidare.
Mm-hmm. Ja, ja, så de som hörde det under den tiden tyckte den var bra.
Nej, men sen så gjorde jag ett arkivsamtal där jag bjöd in Jesper Röndahl.
Uh-huh.
Där jag spelade upp låten för honom och spelade upp låten i podden.
Varför valde du just Jeppe för det?
Jag vet inte. Det var, alltså jag bara hade väl liksom, jag har väl liksom något av en ensemble. Jeppe var rätt återkommande gäst i arkivsamtal på den tiden.
Det känns bara så utanför hans kompetensområde.
Han tyckte det var bra. Men sen var det liksom några ungdomar som skrev till mig så här, vi har startat en subkultur kring den här låten. Snabba Cash 2-gänget kallar de sig.
Ja, det är bra titel sen om jag besöker.
Ja. Ja, temat var ju då, I'm not a son of a gun, I'm a son of a bazooka. Jag får ju fortfarande skamsköljningar. Jag spelar upp den
för en bazooka är väl också en gun?
Det är väl ett granatkastare på något sätt. Eller okay. Gevär, ja. Ett stort rör. Jag kan inget om vapen. Men jag blev fotad med en bazooka. Real Fake Gun, sett konto på Instagram. Jag känner Ludde som håller i det. Och han, jag tror fan jag blev fotad med en bazooka nyligen. När jag körde stand-up på hans 30-årsfest hemma i hans lägenhet. Men då kom jag på idén när hon började följa då Base Hunter att jag borde bjuda in honom till arkivsamtal och spela upp låten för honom.
Ja,
där.
Om
du kanske inte tar omvägen via hans management och kanske han kan få det att hända.
Men är han fortfarande igång?
Jag vet inte, han är igång på Instagram i alla fall. men har ni några, lyssnarna, om ni har några kontakter? För jag vet inte om jag bara skickat meddelande på Instagram så kanske det fastnar i spamkorgen liksom.
Kanske.
Eller i övriga meddelanden, vad det heter.
Ja, det är svårt att få folks uppmärksamhet om de har för många följare.
Han har typ strax under 40 000.
Ja, då är det rimligt kanske.
Men det skulle kunna gå. Men om någon känner Base Hunter, får det här att hända. Han
kanske
ska vara
ännu mer
att
du ska tagga honom i ett inlägg du lägger ut på Insta. Mm. För då måste
han
kolla
att han får lyssna på låten. Man vill ju att han ska gilla den. Och så, det här blir min nästa singel. Det blir en video. Det blir hans comeback.
Jag kom på en sak så att du inte var ångest efteråt. Vi har inte gjort någon väldryck.
Oj. Det var på tur att du typ det.
Ja, annars hade det varit förödande.
Ja, verkligen. Då har det blivit tack för det omåttligt populära inslaget väldrycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Väldrycken! Och här kommer alternativen. Snapple Mango, Fanta Zero, Martini, Sherry, Oppigårds Everyday IPA, Red Bull i smakerna kiwi, tropisk apelsin och cola, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding, och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Jag kan ta lite vatten efter vi har sagt hej då här.
Mm. Eller ska vi, för att allting ska vara som det brukar, okay. Så går vi till kylen nu och hämtar dryckerna. Vad väljer du? Vatten?
Ja, jag kan ta lite. Jag har ju med mig lite grönt te.
Jag tar lite Snapple Mango då.
Ja.
Okej, då har vi snacks. Då har vi strax. Jag säger alltid fel på strax och snacks. Kanske för att jag gillar snacks. Sebbe snacks. Då har vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget väldrycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget väldrycken. Jag tar en klunk Snapple Mango.
Mm-hmm.
Du har fått ett litet shotglas med vatten.
Perfekt.
Och då avrundar vi det här samtalet om humor. Har du några sista välvalda ord?
Nej. när jag läser din Twitter får du mig att vilja...
Det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Sandra Ilar.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.